De som trotsade påbudet och beträdde området fick först stora blödande blåsor i ansiktet. Sen började huden tappa sitt fäste på kroppen. Översteprästen utelämnar aldrig några grafiska detaljer i sin predikan. Nyfikenhet är synd, fortsätter han. Den nyfikne straffas alltid med en plågsam död. Cellerna i kroppen förtvinar. Alla organ slutar fungera. Målningen bakom honom föreställer ett ödsligt landskap, täckt av enorma spikformade stenar. De döda ligger strösslade runt monumenten i onaturliga positioner. Varje år sjunger ni samma sånger, läser samma texter högt. Om faran. Platsen ingen får beträda. Översteprästen skriker nästan nu. Till slut är den nyfikne bara en enda pöl av blod och spya. Det är 25:e gången du hör det. Och det är lika vidrigt varje gång. Men idag ska du börja vackla i din tro. På väg ut från kyrkan stoppas du av en man. Han spänner ögonen i dig och sträcker fram sin hand. När du tar den känner du någonting som prasslar mot din handflata. En omsorgsfullt ihopvikt lapp. Mannen skyndar sig iväg. Vill du veta sanningen, står det. Och så en adress. Det är 10 personer i rummet. Alla har fått samma lapp som du och känt den där gnagande känslan av att någonting är fel. Du får syn på mannen som gav dig lappen. Han ställer sig upp och börjar prata. Nyfikenhet är ingen synd, säger han. Nyfikenhet är en dygd. Han sträcker sig efter ett stort papper som han sen nålar upp på väggen. Det är en forntida karta. För 2000 år sedan kallades den här lilla plätten på jorden för Kungariket Sverige, säger han. Och låter handen vandra från det som förut hette Treriksröset till det som förut hette Ystad. Han fortsätter. De har ljugit för oss sedan dess. De är rädda för att någon ska hitta det de gömt där, 500 meter ner i marken. Värdefulla, ädla metaller. Han pekar på den nedre tredjedelen av kartan och ritar upp en cirkel. Vi ska vandra hit och vi ska återta det som de har gömt undan från oss. Mannen avslutar med att säga något märkligt. Profetian säger att djuren kommer att ge oss tydliga tecken när vi kommit rätt.
Vi gör ett program om de ödesfrågor som kan påverka oss i generationer framöver. Mer kärnkraft ger mer radioaktivt avfall. Avfall som måste förvaras långt bort från mänskligt liv under tusentals år. Kommer vi lyckas? Eller lämpar vi över en katastrof till framtiden? Du lyssnar på P3 Dystopia.
Ni har gått söderut i 8 dagar. Pulsat genom den djupa snön. Slagit läger under granar djupt inne i skogen. Du är trött och hungrig och har börjat tvivla. Mannen med lappen sätter sig ner i skräddarställning och vecklar ut sin karta framför sig på den torra kalla marken. Ni samlas runt honom. Vi är här, säger han och klappar katten som lydigt har följt med er under de många mil ni vandrat. Det betyder att det bara är ett par kilometer kvar. Ni bestämmer er för att inte vänta, utan går den sista biten nu. Det har börjat skymma. När ni har gått en stund stannar mannen med lappen plötsligt till, tvärt, och pekar ivrigt. Ett par hundra meter framför er ser du ett starkt ljus som rör sig snabbt, fram och tillbaka. Ni skyndar er dit. Ett rys går genom kroppen och armhåren ställer sig i vakt när du ser det. Det är katten. Pälsen har plötsligt ändrat färg och blivit självlysande. När den kliar sin kropp mot trädstammarna och reflekterar sitt ljus i lövverken ser träden blåa ut. Ni smyger vidare och ser att skogen börjar ta slut och övergår i ett kalhygge. Ni möts av en stor, trekantig skylt med en symbol i mitten. En svart, kantig treklöver på gul bakgrund.
Warning.
Under den står något skrivet som ingen av er kan tyda.
Advertensie. Radioaktiv.
I mitten av kalhygget, ett tiotal meter bakom skylten, är en stor mur i betong, säkert 10 meter hög. Och bakom muren döljer sig något bekant. Där tornar 30 meter höga, spetsiga pålar upp sig, som ett hotfullt plockepinn i sten. Ni går närmare, försiktigt.
Avertissement.
Radioaktivt material.
Ser att det har ristats in tusentals krumelurer på murens port.
We believe that we have an obligation to protect future generations from the hazards that we have created.
Ne pas entrer.
Du öppnar den långsamt.
Håll dig borta.
This is not a place of honor.
Do not disturb this place.
Och går in.
Vi ska snacka om kärnkraft igen.
Ja, och det kommer ganska så lägligt. Tidigare under hösten 2023 så gick ju den svenska regeringen ut med det här.
Kärnkraften har en central och avgörande roll för vår klimatomställning.
Att staten ska satsa stenhårt på att bygga ut kärnkraften de närmaste åren, som ett led i att göra att Sverige når netto noll utsläpp till 2040, säger man.
Just därför behöver en kraftig utbyggnad av kärnkraften påbörjas under den här mandatperioden. Och det här följer en global trend. Allt fler länder tittar mot kärnkraften som en viktig nyckel för att nå klimatmålen. Just nu är drygt 400 kärnreaktorer i bruk runt om i världen. Och den siffran har stått rätt still sedan 90-talet. Men nu är runt 60 stycken nya under uppbyggnad.
Bland länderna som säger sig vilja öka kärnkraften kraftigt finns också USA, Kanada, Japan och flera andra europeiska länder.
Men det finns ju en grej som i alla fall jag upplever knappt nämns i debatten längre. Att ju mer kärnkraft, desto mer atomsopor att ta hand om. Det är ett ständigt kontroversiellt och mytomspunnet avfall som kommer att vara farligt i hundratusentals år och som måste förvaras långt bort från mänskligt liv.
Och att slutförvara det här är ju inte bara ett tekniskt problem vi måste lösa.
Anybody who treats it as solely a technical problem is a fool.
Nej, vi måste ju också hitta en plats där vi kan lägga all skit i tusentals år och som människor som bor i närheten måste känna sig trygga med. Men inte bara det. Vi måste också hitta sätt att varna framtida generationer för den fara vi lämnar över till dem. Generationer i en så avlägsen framtid att det är helt omöjligt för oss att veta någonting om dem.
Det handlar ju om att skapa ett väldigt solitt meddelande som man trycker in i framtiden.
Lite senare så ska vi prata om några av de sjukaste idéerna som forskare slängt fram för att knäcka den här ödesfrågan.
Där dyker upp liksom ett sällskap som har varit hemligt sedan vikingatiden. Självlysande katter överallt.
Men vi måste ju reda ut vad det är vi egentligen pratar om. Vad är ens kärnavfall? Varför är det farligt och hur mycket finns av det?
Och till att börja med, hur skapas det ens?
Almost all existing nuclear power plants run with uranium.
Vi tar hjälp av den tyska vetenskapsjournalisten Sabine Hossenfelder. Här är ett klipp från sin YouTube-kanal.
The uranium is formed into small pellets which are then sealed into metal tubes called rods.
Som hon säger här är ju huvudkomponenten i kärnbränsle det radioaktiva grundämnet uran.
Som i flera led renas och förädlas och i slutändan formas till små pellets som går in i de bränslestavar som finns inne i reaktorn. Och de här bränslestavarna utsätts för och genererar i sin tur en massa strålning.
A bundle of such rods forms the core of a reactor. In the reactor, the few rods are exposed to neutron radiation, which starts a controlled chain reaction.
En tydlig bild som jag har läst för att förklara kärnkraft är att man helt enkelt klyver atomkärnor för att koka vatten.
This generates heat, which evaporates water, which spins turbines, which creates electricity. As a theoretical physicist, I'd say it kind of works like a water mill, just a little more dangerous.
Den här processen, som kallas fission, innebär alltså att en massa atomkärnor klyvs i en kedjereaktion och skapar otroligt mycket energi.
Men det här räcker inte hur länge som helst.
In the course of time, the number of atomic nuclei in the few rods that can still be split declines and the power generation becomes less and less efficient. Eventually, the few rods must be replaced. How often this must be done depends on the reactor, but typically it's every 3 to 8 years. Think of few rods like world leaders, but a bit more reliable.
Okej, så var tredje eller var åttonde år måste bränslet i reaktorn bytas ut. Kvar finns då en massa radioaktiva restprodukter.
This process of energy generation in a nuclear power plant leaves behind radioactive waste that must be safely discarded.
Men när man pratar om kärnavfall så menar man inte bara det förbrukade bränslet.
Atomsoporna kan delas upp i tre kategorier.
Lightly contaminated waste, intermediate level and high level waste.
Lätt kontaminerat avfall är typ redskap, byggmaterial och arbetskläder. Det här utgör ungefär 90% av allt kärnavfall och det är inte radioaktivt särskilt länge. Runt 7% är medelkontaminerat. Det är alltså lite mer giftigt och behöver förvaras säkert under lite längre tid innan radioaktiviteten klingat av.
Men det är framförallt de sista 3%, det högaktiva kärnavfallet, som vi behöver bekymra oss extra mycket för. Och det är just det använda kärnbränslet, resterna av de bestrålade bränslestavarna.
It's really very similar to wealth distribution. The highest 3% are the most toxic.
Det som är intressant är att innan de här uranpelletsen går in i reaktorn så räcker det bara med att ha handskar på sig. Så skyddar man sig mot joniserande strålning om man har dem i handen. Men när de har bestrålat så det har pågått en massa kedjereaktioner, då händer något.
Spent fuel starts out about 10,000 times more radiotoxic than uranium in its natural form and takes a few hundred thousand years to decay back to that level.
När de kommer ut ur reaktorn så är det ju sådana att man skulle ha svårt att ens springa fram till dem och överleva.
Thomas Kåberger är professor i industriell energipolicy på Chalmers tekniska högskola.
Och vi ska säga att han beskriver sig som kärnkraftsskeptiker.
Det är en lite glidande skala då, eftersom radioaktiviteten och strålningen blir ju svagare, men det är ju fortfarande väldigt farliga produkter i de här avfallsbehållarna.
I det här avfallet finns alla möjliga radioaktiva ämnen med både jättelång och rätt så kort halveringstid.
The main components of the high-level waste are strontium 90 and cesium 137, which each have half-lives of about 30 years. And then there's plutonium 239 that has a half-life of 24,000 years. It's the plutonium with its long half-life that is the major problem, because it means this high-level waste remains harmful for about 100,000 years.
Och just plutonium 239, ett av ämnena som överlever längst, är ett problem på flera sätt som motiverar att man gärna vill göra sig av med avfallet och lägga det på en plats som är otillgänglig för människor under lång tid.
Det som blir kvar är material som kan vara väldigt attraktiva om man vill göra kärnvapen. Och samtidigt så minskar då det skydd som det innebär att de är väldigt starkt strålande. Så att man kan säga att det är både på längre sikt är både en fråga om farligheten, men också en fråga om att man inte vill att någon ska använda det för att tillverka kärnvapen i framtiden.
Men okej, hur mycket radioaktivt avfall finns det totalt då?
We have globally about 400,000 metric tons of spent nuclear waste. That's the total amount of nuclear waste ever produced since the first nuclear power plant. The amount increases each year by about 12,000 tons.
12,000 ton per år. Det låter ju som jättemycket.
Ja, det tänkte jag också. Men Sabine Hossenfelder sätter den här siffran i perspektiv.
The total amount of hazardous waste created globally each year by industrial production is a few hundred million tons. That's about 20,000 times as much as nuclear waste.
Hon gör en annan jämförelse också. Mängden aska som produceras i ett kolkraftverk på ett år är större än den totala mängden radioaktivt avfall som kärnkraftsindustrin har producerat någonsin. Och den här askan är faktiskt också radioaktiv, om än inte lika mycket eller lika länge som kärnavfallet.
Okej, så kärnkraften genererar förhållandevis lite avfall, men det är ändå avfall som är farligt under väldigt lång tid och som är känsligt av flera skäl, inte minst för att det finns ämnen i det som kan användas för att göra kärnvapen. Och just därför är nog det här avfallet det som har varit föremål för mest granskning och debatt under de senaste decennierna. Kärnkraftsindustrin har helt enkelt varit tvungna att lägga mycket tid och pengar på att hitta lösningar på det här problemet.
Men det har varit en brokig resa.
Genom åren har man löst kärnavfallsproblemet på många, mer eller mindre genomtänkta sätt.
Pipe carries waste from Britain's nuclear reprocessing plant to the sea.
Till en början så behandlade man kärnavfall lite som man behandlade hushållssopor på Bellmans tid. Ner i havet med det bara.
It's contaminated water both from the ponds used to cool the spent fuel rods and from cleaning in the plant.
Det var legio att både hälla ut flytande avfall direkt i vattnet.
The barrels, one ton apiece, plummet 2.5 miles to the ocean floor.
Eller att kasta ner det i havet i tunnor.
What happens to them there is a matter of scientific controversy. But if the scientists have got it wrong, there's no way to reverse the damage.
Det var så vi gjorde i Sverige på 60-talet. 120 ton radioaktivt avfall dumpades i Stockholms skärgård.
Det skulle dröja till 90-talet innan kärnkraftsindustrin helt slutade att betrakta havet som en soptipp för kärnavfall. Andra, mer permanenta och långsiktiga lösningar började komma upp istället. Vad sägs om att skicka det till Antarktis bara? Eller varför inte skjuta upp allt med en raket i rymden? Låta solen ta hand om det.
But given that every once in a while a rocket blows up in the atmosphere or falls back down, it may not be such a great idea. It also wouldn't be fair to aliens. I mean, suppose a spaceship comes by our solar system and everyone is very excited, but it turns out to be nuclear waste. That'd be really disappointing.
Så hur kan man då lova att någonting ska hållas isolerat från människor i upp till 100,000 eller till och med som gränsen satts i Tyskland? 1 miljon år.
Lösningen är inte att kasta ner i tunnor i havet eller skjuta upp det i rymden. Nej, lösningen som alla nu är överens om, det är att begrava avfallet djupt ner i ett berg och låta det ligga där under överskådlig tid.
Om vi tar Sverige som exempel så tänker man sig att kärnbränslets väg till graven ska se ut så här. Det förbrukade bränslet placeras först i speciella bassänger i Oskarshamn för att kylas ner. Det som kallas för mellanlager. Där är det tänkt att ligga i ungefär 40 år.
Tills det har klingat av exponentiellt till en hanterbar nivå.
Efter det ska avfallet torkas i behållare vid kärnkraftsanläggningarna.
Sen kommer sista grejen. Bränslestavarna läggs i en gjutjärnsinsats som är omsluten av en kopparkapsel.
Så de är ett par meter långa och en meter i diameter. Och det kommer ju vara 6000 sådana som ska placeras på 500 meters djup.
Henrik Drake är docent i miljövetenskap på Linnéuniversitetet.
Sen ska det vara bentonitlera runt det. Det är ungefär som kattsand kan man kalla det. Det drar ju åt sig vatten och sen blir det tätt. Själva huvudbarriären är ju kopparkapseln och sen det andra är ju fördröjande bara om det skulle hända något med kopparkapseln. Och så runt det så är det 500 meter berg upp till markytan. Som är den stora, långsiktigt säkraste barriären eller vad man ska säga för att hålla det borta från människa och miljön över lång tid.
Berget som Henrik Drake pratar om här är urberget i Forsmark vid kärnkraftverket som ligger där.
Och det är alltså här det beryktade slutförvaret för högaktivt kärnbränsle är tänkt att ligga.
Efter att det har kylts ner, torkats och lagts i kopparkapslar ska kärnavfallet transporteras dit med fartyg.
Sen så ska det ju åka ner i berget med en hel automatiserad process som inte involverar människor i närheten av bränslet. Och sen så kommer det ju fyllas på vart efter.
Det här är den bästa lösningen vi har för tillfället. Alltså att placera kärnavfallet djupt ner i olika berg för evigt.
Tanken är att kopparkapseln, bentonitleran och berget ska fungera som tre solida barriärer. Och det kommer troligen en dag då alla de här barriärerna brister.
The idea is that you design it such that by the time all those barriers have fallen apart, water has got in, picked up the radioactive material and transported it back to the surface, that radioactivity will have completely disappeared.
Ross Peel, kärnkraftsforskare på King's College i London. Ni hörde honom lite grann i vårt förra avsnitt om kärnkraftsolyckor.
So the idea is that facility will be able to withstand it and the water movement will be so slow that you'll reach the level of 100,000 years or whatever it is you're aiming for.
Henrik Drake är en av dem som har forskat på de geologiska förutsättningarna för ett slutförvar i Forsmarks urberg. Berget måste ju vara stabilt och beräknas fortsätta vara stabilt under lång tid. Och Forsmark verkar vara rätt så bra i det avseendet. Det är ju några kriterier som måste uppfyllas för att ett berg ska vara så säkert som möjligt som slutförvar.
Dels så är det att berget inte ska ha för mycket sprickor. Det ska inte vara för mycket vattenföring i sprickorna. Det ska vara av en viss typ så att den värmeledningsförmågan är optimal. Så man kan placera kapslarna på ett optimalt avstånd till exempel. Det ska inte vara stora sprickzoner som går rakt igenom ett förvar. Det är ganska dumt. Då kan det ju vara så att jordbävningar kommer liksom att gå igenom en kapsel eller liknande. Så man räknar med att det finns alltid ett respektavstånd kallar man det, som är från en större spricka.
Jordbävningar, ja. Det är en sån sak som skulle kunna hända under de här 100,000 åren som kärnavfallet är farligt. Men det är någonting annat som är den stora farhågan.
Det är istid som är det stora scenariot som man får räkna med. Och det är ju också så att klimatförändringar, det kommer ju förändra hur man räknar med att nästa istid kommer ske. Så det beror på hur mycket koldioxid som släpps ut i atmosfären också.
Hur skulle då en ny istid påverka?
Dels så får man ju permafrost först ner på förvarsdjup kanske. Och då sker det processer i vattnet. Det blir ju utfrysning till exempel kan ju ske då. Så att det kan förändra grundvattenkemin lite grann. Och dels så kan det vara att man när en is smälter så kan man trycka ner glacialt vatten som kan ha mer löst syre. Så att det kan vara det som påverkar. Och mer löst syre i vattnet kan vara något som påverkar kopparkapslarna utan de kan rosta då.
Vi har ju sagt den här siffran väldigt många gånger nu, men 100,000 år ska slutförvaret alltså kunna härbärgera det här högaktiva kärnavfallet. Det är så lång tid det tar för den joniserande strålningen att bli lika låg som den naturliga bakgrundsstrålningen. Och det här låter ju som en väldigt, väldigt lång tid.
Men Henrik Drake sätter det här tidsspannet i perspektiv.
100,000 år i geologisk tid är ju väldigt, väldigt kort tid. Det är ju liksom ett ögonblicksverk. Om man jämför berget i Forsmark är 1,9 miljarder år gammalt. Sen finns det stora sprickzoner i Forsmark som vi vet är bildade tidigt i den geologiska historien. Och sen har de reaktiverats vid olika tillfällen. Och de stora reaktiveringshändelserna är ju de som är intressanta. Det är då det liksom har skakat om berggrunden. De har ju skett den senaste, vad vi har kunnat se, det är ju relaterat till fjällkedjans bildande för 400 miljoner år sedan. Så att det är väldigt länge sedan saker och ting har hänt i Forsmark.
Okej, så urberget i Forsmark är rätt så stabilt och har varit rätt så stabilt över lång tid. Och det är förhållandevis torrt och syrefritt, vilket är bra. Henrik Drake och flera med honom anser att det här är en rätt bra vald plats som kärnavfallets slutdestination i Sverige. En plats där risken är rätt så liten att det ska komma i kontakt med människor eller andra livsformer på hundratusentals år. Men det är inte alla som håller med om att slutförvaret i Forsmark kommer vara helt säkert. Det har kommit rätt högljudd kritik mot den här lösningen genom åren, både från forskare och olika miljöorganisationer. Och kritiken har framför allt gällt kopparkapslarna.
Det finns ingen chans att det kommer att fungera som SKB har hävdat i sin ansökan. Det finns inte en möjlighet.
Det här är korrosionsforskaren Peter Sakalos från KTH i en intervju med Studio 1. Han menar att underlaget som det ansvariga bolaget SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB, har använt sig av för att bedöma kopparkapslarnas säkerhet helt enkelt inte håller.
Men hur stor är risken menar du att kapslarna inte skulle hålla?
Ja, vi bedömer att kapslarna kommer att börja haverera inom 50-100 år. Och det finns nog inga kapslar som överlever 1000-årsdagen.
Peter Sakalos och hans kollegor på KTH menar alltså att det kommer gå mycket fortare för kopparkapslarna att vittra sönder där nere på 500 meters djup än vad myndigheterna hävdar. Och det påverkas både av miljön där nere och av strålningen och temperaturen på själva avfallet.
Det här högaktiva avfallet är ju ganska varmt de första 1000 åren, 50-90 grader.
Han fördjupar det här resonemanget i ett klipp på YouTube.
Koppar kanske fungerar hyfsat bra när temperaturen är låg. Alltså den normala temperaturen nere på 500 meters djup, kanske 12-13 grader. Och då kan det vara så att koppar korroderar väldigt långsamt om temperaturen är så låg. Men det kommer ta 10 000 år i slutförvaret innan den här strålningen har mattats av så mycket så att temperaturen blir så låg. Så problemet är egentligen att kopparkapseln inte kommer att klara de här första, återigen, 1000 åren när det är väldigt varmt.
Det här att placera avfallet i kopparkapslar, det har man tänkt på sedan 70-talet i Sverige. Och i början så var de här kapslarna betydligt tjockare än dagens kapslar. Och dessutom så var avfallet inuti kapslarna omgärdat av bly som är en väldigt bra strålskärm.
Thomas Kåberger på Chalmers igen.
Och det skulle betyda att dels var kopparn betydligt tjockare och dessutom skulle det vara mindre joniserande strålning, vilket förmodligen skulle göra då att risken för korrosion var mindre.
Men tanken är ju att 6000 kopparkapslar ska ner i slutförvaret. Det säger sig självt att det kan bli väldigt, väldigt dyrt.
De här ursprungliga kapslarna som man tänkte sig, de visade sig sedan väldigt dyra att tillverka, och för att inte de ekonomiska kalkylerna skulle spricka så ändrade man då tekniken så att det blev tunnare kopparkapslar med en järnstruktur. Och så istället för bly så skulle man ha bentonitlera att fylla ut mellanrummen med. Och det var ju en billigare lösning, men som sagt, just med tanke på såna här saker som kopparns korrosionshastighet och så var det ju bättre att ha en tjock kopparkapsel än en tunn.
Skulle kapslarna haverera snabbare så är man orolig för att det kan få allvarliga konsekvenser för framtida generationer. Att avfallet skulle kunna läcka ut i grundvattnet och skada miljön. Men det blir inte bara miljömässiga konsekvenser för framtida generationer, utan också ekonomiska, säger Thomas Kåberger.
Om man då upptäcker att det här inte dög utan man måste göra om allting när man har gjort av med alla pengarna, så skulle det inte bara så att vara att man måste börja om från början, utan det är dessutom mycket dyrare att plocka upp använt bränsle ur de här förvaren när kapslarna inte längre är täta. Så att det skulle vara en stor ekonomisk belastning på kommande generationer om det verkligen om det scenariot skulle bli verklighet.
Men det finns något annat som påverkar att många forskare ändå ser slutförvaret i Forsmark och tekniken som används där som ett rätt säkert sätt att göra sig av med kärnavfall. Även om kopparkapslarna skulle korrodera snabbare än de 100 000 år som säkerhetsbestämmelserna kräver. Och det här är något som jag helt ärligt fick en chock av när jag hörde det första gången.
Jo, det där är lite kul, alltså. Det finns ju då, eller fanns ska jag säga, för rätt många år sedan, bort någon miljard eller två år sedan, naturliga kärnreaktorer kan man väl säga då.
När Arne Håkansson, professor i tillämpad kärnfysik på Uppsala universitet, berättade det här för mig så behövde jag upprepa mig. Säga att han måste förklara det här igen för mig som att jag vore inte 5 år gammal utan typ nyfödd. Så här. I området Oklo, som ligger i Gabon i västra Afrika, så har forskare hittat spår efter naturliga kärnreaktorer. De kunde uppstå tack vare en rad unika och gynnsamma förutsättningar. Framförallt att i det här området fanns en hög andel anrikat uran helt naturligt.
Och dessutom så kanske det fanns vattendrag i närheten av det här området där det här anrikade, eller det här högre anrikade materialet av uran fanns då. Och då skapades förutsättningar för att rulla igång en kedjereaktion i backen alltså. Vad som hände det var att det rann ner vatten och startade då kedjereaktionen, och det blev varmt som fasen och vattnet ångade bort. Och så avstannade reaktionen, och eftersom vattnet hade ångat bort så kom nytt vatten och så fortsatte det. Så det var liksom en pulserande reaktor det här. Och sannolikt höll då en del av de här reaktorerna på i bortåt par hundratusen år alltså, på det viset då. Innan materialet i marken hade liksom ätits upp av alla de här reaktionerna då.
Så vad kunde då de svenska forskarna som höll på med slutförvaret lära sig av det här? Jo, de här reaktorerna producerade ju, precis som i en mänskligt skapad kärnreaktor, radioaktivt avfall. Avfall som legat i det här området i flera miljarder år. Nästa fråga är då, hur mycket har det här avfallet rört på sig? Hur stabilt har det varit över tid?
Och det visar sig att det är inte många decimeter som det här materialet har rört sig i berggrunden på de här 2 miljarder åren. Så att det där tog sig som en modell kan man säga för hur det svenska slutförvaret skulle utformas. Med det här som så att säga proof of the pudding, och dessutom med modern vetenskap, så vet vi nu att det här materialet som vi då tänker slutförvara långt ner i backen inte kommer att röra sig. Även om kapslarna skulle korrodera sönder och hej och hå, men själva bränslet i sig är av en sån art alltså att det här materialet inte löses upp än så kommer ut i marken då.
Så att alla lyssnare verkligen är med på tåget här. De här naturliga kärnreaktorerna i Gabon, de visar helt enkelt att kärnavfallet som producerades, typ den långlivade lilla rackaren plutonium, blev kvar liggande på ungefär samma plats nere i berget tills det hade sönderfallit helt. Trots att det såklart inte var inkapslat av koppar. Arne Håkansson och andra med honom ser det här som ett sorts facit över att slutförvaring i berg på riktigt, riktigt lång sikt kommer att fungera. Eftersom det bevisligen redan har fungerat i naturen för miljarder år sedan. Och vi pratade ju mer om det här med joniserande strålning i vårt avsnitt om kärnkraftsolyckor. Och kärnavfall, det är ju radioaktivt som sagt under väldigt, väldigt lång tid. Men alla de här komponenterna, att det är tänkt att placeras djupt ner i berggrunden, att avfallet i sig är ganska så stabilt och det liksom ligger där det ligger, det gör att den här slutförvarslösningen i allmänhet anses rätt så säker också ur strålningssynpunkt.
Man har ju gjort några worst case scenario runt det där, va, och konstaterat om jag visst borde ovanpå på det här slutförvaret och allting havererade ner i berggrunden alltså, så ja, och möjligen skulle det väl utsättas för en extra dos då, som motsvarar just att du äter några bananer per dag liksom. Det är på den nivån liksom, på något sätt, va.
Slutförvaret för högaktivt kärnavfall i Forsmark fick i alla fall 2022 grönt ljus av den socialdemokratiska regeringen.
Både jag och regeringen känner oss ju väldigt trygga i det beslut som vi har fattat idag. Det bygger på 40 års forskning och 10 års beredning av det ärende vi har fattat beslut om.
Här är Annika Strandhäll, före detta miljö- och klimatminister.
Ja, jag tycker att det är olyckligt och att det också är ansvarslöst.
Och här är Per Bolund, dåvarande språkrör i Miljöpartiet, i samma klipp från Expressen TV.
Att fatta ett sånt här beslut som riskerar att beröra tusentals generationer framåt. Det är ändå 100 000 år som det här ämnena är farligt.
12 000 ton kärnavfall är tänkt att placeras i ett tunnelsystem med 500 tunnlar på 500 meters djup i urberget någon gång under det här århundradet.
Och det här är ett av de projekt som kommit längst i hela världen. Det enda landet som kommit längre, det är Finland.
The waste will be packed in double-layered metal canisters slotted into holes bored in the floor of the tunnels.
Som byggt färdigt och ska börja placera kärnavfall i sitt slutförvar redan till 2024 eller 2025 är det tänkt.
They'll be swaddled in the same absorbent material that's used in cat litter, multiple barriers that are designed to keep radioactivity locked in.
Men globalt är det här fortfarande i stora drag ett olöst problem. Tusentals ton högaktivt atomskräp ligger i temporär förvaring och ingen slutdestination är byggd eller ens bestämd än. Politikerna har skjutit problemet på framtiden. Och de flesta är överens om att det här inte är långsiktigt hållbart. Till exempel så kan ju temporära förvaringsplatser vara sårbara för sabotage eller olyckor.
The sound of sirens at the nation's most contaminated nuclear waste site.
Gotta take cover.
Then the warning that went out across the Hanford nuclear reservation.
Hey, cover immediately.
Som här på kärnavfallsplatsen Hanford i Washington. En gång i tiden en viktig produktionsplats för material till USA:s kärnvapen.
The site once supplied the bulk of plutonium for America's nuclear arsenal.
NBC Nightly News rapporterar.
Officials sending in a robot to inspect the collapse.
All employees are safe. There's been no evidence of a radiological release.
But the emergency, highlighting the deteriorating conditions at the nation's biggest environmental cleanup near the Columbia River.
En tunnel som förvarade tåg med kärnavfall i hade kollapsat och Hanford evakuerades.
The alarm from a partial tunnel collapse in an area where trains holding toxic waste have been stored for decades. Hundreds of workers took shelter across the vast complex, half the size of Rhode Island.
Det här illustrerar ju riskerna med att inte ha ett långsiktigt hållbart slutförvar på plats. I Hanford finns 177 tankar med över 200 miljoner liter kärnavfall. Över 60 av de här tankarna har haft läckor som gått ut i grundvattnet där.
The question isn't, you know, oh, we shouldn't put the nuclear waste underground because it might leak out. The question is, if you don't move it from where it is now, it will leak out.
Så varför är det bara vi i lilla Norden som ligger i framkant när det gäller djupförvar av kärnavfall? Varför är inte, till exempel, USA, världens största kärnkraftsindustri, i full färd med att bygga ett eget slutförvar?
It's complicated. I don't have a one-sentence answer.
Alison McFarlane är professor på University of British Columbia och före detta ledamot i amerikanska kärnkraftsregleringskommissionen NRC. Ni hörde henne lite grann i vårt förra kärnkraftsavsnitt.
It's a solvable problem, technically, clearly.
Men hon påminner om att slutförvarsfrågan är mer mångfacetterad än så.
It's not just a technical problem. And we shouldn't just treat it as one. And anybody who treats it as solely a technical problem is a fool. I mean, they don't exist in the plant in the world, right? I mean, you have to find a site and people have to accept that. So it's clearly both a political or social problem and a technical problem. And, you know, there, some countries, your, including yours, have been making progress towards solving the social side of it and the technical side of it.
Som Alison McFarlane säger så handlar slutförvaringsfrågan minst lika mycket om politiska och om sociala frågor som om tekniska och naturvetenskapliga. Människor måste också känna sig bekväma med att till exempel bo nära det här slutförvaret i generationer.
Nobody wants to have a nuclear waste facility that's going to last for thousands of years, if not hundreds of thousands of years. Built in their backyard. Everybody wants it to be far away and they don't want to think about it and they don't want to be aware of it.
Och att sälja in ett slutförvar politiskt till de samhällen som kommer bo nära där, ja, det har visat sig vara rätt så knepigt.
Det handlar om ett berg och om bönders envishet och motstånd.
Det här ljudet kommer från P1-programmet Tendens.
1980 påbörjade Kynnefjällsborna sin kamp mot att få atomsopor till området.
När SKB planerade ett slutförvar i bohuslänska Kynnefjäll i början av 80-talet och ville provborra där, så mobiliserade lokalsamhället. Protestgruppen Rädda Kynnefjäll vaktade området i skift.
Det var så här de satt, väktarna. Dag och natt i 20 år för att hålla Kynnefjäll fritt från kärnavfall.
Och det är den längsta protestaktionen någonsin. De fick till och med plats i Guinness rekordbok för det.
Och det funkade. Planerna på ett slutförvar skrotades.
Och än idag är platsen en slags symbol för 80-talets kärnkraftsmotstånd.
Och i USA så pågår en decennier lång och hittills olöst konflikt kring ett planerat slutförvar i Yucca Mountain i Nevada.
The policy associated with nuclear waste disposal in the US. Partly I think they went about it wrong.
1982 röstades en ny federal lag igenom i USA, The Nuclear Waste Policy Act. I den stakades en väg ut för hur USA en gång för alla skulle lösa slutförvarsfrågan.
The way that the US went about it originally was okay. They had the Nuclear Waste Policy Act, which was supposed to consider three sites and compare them.
Till en början var det sagt att man skulle undersöka tre ställen och välja senare på basis av vilket som passade bäst. Men ganska direkt började ett politiskt rävspel.
Politics interfered and there was a fight in Congress to not A, pay for what it would cost to look characterize three sites and B, the congressional delegations from two of the identified sites, one in Texas and one in Washington state, were very powerful at the time. And so they ensured that their states were not going to be selected.
Så kongressen röstade emot att betala för undersökningen av de tre utvalda platserna. Och representanter från två av de aktuella staterna, Texas och Washington, såg till att ingen provborrning skulle ske på deras bakgård. Så kvar fanns bara ett ställe.
Basically Congress selected one site. And that site in the state of Nevada, Yucca Mountain, the state of Nevada has never accepted that site.
Så tre kandidater blev en. Yucca Mountain i den djupt motvilliga staten Nevada skulle ensamt ta hand om allt kärnavfall i hela USA.
Nevada kämpade emot, la in veto mot byggandet. Men kongressen körde över dem.
They got no choice. They had no choice in the matter. They had a veto which Congress overrode.
Och då kanske ni tänker lite naivt så här, då var det löst. Svar nej.
About 100 miles outside Las Vegas, deep in this remote patch of desert, there's a $19 billion hole in the ground.
Det byggdes en 8 kilometer lång testtunnel inne i berget som kostade miljontals dollar.
That's how much it has cost to fight over and build this 5-mile test tunnel under Yucca Mountain. Now largely abandoned for almost a decade, it was designed to be the answer to America's nuclear waste.
Men konflikten mellan Nevada och den federala regeringen fortsatte.
Lång historia kort. Politiskt så har inte Yucca Mountain-projektet kommit någonstans. Kongressen röstade igenom att sluta finansiera projektet för flera år sedan. Och 2021 så berättade Biden-administrationen att Yucca inte finns med i planerna på ett framtida slutförvar längre. USA är alltså tillbaka på ruta ett. Det finns helt enkelt ingen slutlig lösning för de flera ton kärnavfall som producerats av över 50 år av kärnkraft.
Så varför var då Nevada så himla emot att ta hand om hela USAs kärnavfall? Svaret är egentligen ganska enkelt. De är rätt trötta på att vara USAs radioaktiva testkaniner.
The main reasons why people were against it was that Nevada didn't want it. They felt that, you know, they'd sort of sacrificed for years the area around Yucca Mountain, which was the Nevada test site where they tested over 900 nuclear weapons, and they felt that that was enough contamination. They didn't want more.
Och en annan anledning till att Nevada var så osugna på att vara hela landets kärnavfallsplats var att de inte ens får sin energi från kärnkraft.
They don't have any nuclear power plants in Nevada, so it's not like they got any benefit from the electricity produced by nuclear power. It is a big country, US, and there are plenty of locations that would be absolutely fine.
Yucca Mountain är ett projekt som befinner sig i limbo mellan flera olika politiska intressen. Det skulle kunna användas, men det har inte förankrats hos lokalbefolkningen alls, utan har hela vägen känts påtvingat.
You need to have a more of a consent-based process for this to succeed, and that's not what the US followed. So it's failed. But the US has now become an outlier in its failure, and other countries like your own Sweden have made a lot more progress. You know, now Finland, Sweden, France, Switzerland, Canada, even Japan are making more progress than the US.
När jag frågar Allison McFarlane om hon tror att USA, som har en tredjedel av allt kärnavfall i världen, kommer kunna lösa den här frågan inom en snar framtid, är hon väldigt pessimistisk.
No, not right now. I don't think so. I think in the end they are going to have a deep repository. Congress is going to amend the Nuclear Waste Policy Act and, you know, revisit citing. they need to have an implementer of the siting that's not a government agency subject to the whims of politics. It needs to be some kind of organization that has distance from the government, that can manage its own money, that can have staff and leadership that are there for a long period of time, because this is a long project. And they have to have a participatory siting process, not one where, you know, the man, government, decides what's going to happen. Not in a democracy. It doesn't work.
Oavsett vad man tycker om kärnkraft, om man vill bygga mer eller om man vill lägga ner det, så kvarstår ju den här frågan. För det finns ju redan avfall från ett halvsekel av civil kärnkraftsanvändning, eller från stormakternas kärnvapentester för den delen, som vi kommer att behöva hantera, vare sig vi vill eller inte. Så om alla världens kärnkraftsländer till slut hittar långvariga lösningar på sitt avfallsproblem, vad händer då?
Jo, då kommer nästa stora utmaning. Människor.
Exakt. För även om ett slutförvar tekniskt sett kanske är säkert, så är det ju upp till oss att det får ligga där det ligger, orört, under otroligt lång tid. Och det är inte säkert att det blir så. När jag frågade Ross Peel varför människor i framtiden skulle vilja gräva upp det vi har grävt ner, så fick jag ett rätt förvånande svar.
A lot of countries are considering what are we going to make these containers out of that the waste is going to be put into. Some are saying copper. Copper is a very valuable metal. A lot of people want copper and it's only going to become more valuable. The US is saying palladium, which is far more valuable than platinum.
Så det kanske inte primärt är kärnavfallet som framtida människor kommer vara intresserade av att få upp till ytan igen, typ för att göra kärnvapen av det, utan själva kapslarna som avfallet ligger i.
So there's some people who are saying, well, you're not making a nuclear waste repository, you're making a copper mine. In 100 years time, somebody will think, do you know what, there's a lot of copper down there and we really need that right now, so we're going to find a new way to manage the risks of retrieving it and we're going to go in and get the copper back or the palladium back.
Det här, att framtida generationer kommer att känna att det där var väl jävligt onödigt, varför grävde ni ner värdefulla metaller i backen för? Det är ett scenario som Ross Peel kan se framför sig. Men han spanar lite längre fram, till en postapokalyptisk värld.
The world has ended, humanity has been reduced back to a kind of primitive state.
Primitiva framtidsmänniskor, drivna av samma nyfikenhet som oss, ramlar över kärnavfallet av en slump.
Future humans may stumble across this mysterious ancient structure that they have no idea what it is, and they go in and start investigating it and digging it out and so on, and suffering horrible health effects and releasing the material inside. There's a lot of work going on amongst some people on how do you make it so that you can communicate to, you know, this new generation of future humans who don't remember what radioactivity is, or even people who do know what radioactivity is but have forgotten that once upon a time there was a facility there for radioactivity, that they need to stay away.
Och en person som har funderat mycket på just det här, alltså hur vi ska kommunicera till framtiden att vi har grävt ner farligt avfall i marken, det är Anders Högberg.
En viktig sak är att dela in det i olika tidshorisonter.
Professor i arkeologi på Linnéuniversitetet.
Man har en ganska nära tid som i detta fallet kanske sträcker sig egentligen över en hel mänskligt liv, alltså 100-årsperiod. Då det är ganska sannolikt att dessa platserna kommer att vara ganska aktiva i samhället. Man fyller på dem och man stänger igen dem, men man har ändå en diskussion om dem och man övervakar dem och sånt.
Ja, de första 100 åren är inte så komplicerade. Då är slutförvaret antagligen fortfarande en aktiv och närvarande plats. En plats som folk fortfarande kanske jobbar med, övervakar.
Men blickar man lite längre fram så börjar minnet förändras.
Sen kanske det finns en period som kanske sträcker sig 500-700 år fram i tiden. Där liksom man inte har något sådär. Man kan liksom inte säga att min farfar jobbade där. Utan det börjar försvinna liksom och kommer mer in i ett slags traderat minne som kanske till och med övergår i ett mytiskt minne liksom. Men det är fortfarande ändå ganska närtid, så att säga. Och hypotetiskt ganska enkelt att liksom överföra arkiv och sådär.
Men om vi tittar bortom de här 700 eller till och med 1000 åren så blir det troligen lite mer grumligt.
Dessa platserna börjar glömmas bort där de inte finns i minnet längre. Och då behöver man helt andra teknologier och helt andra verktyg för att kunna berätta vad detta är om de skulle återupptäckas.
Om man tänker 1000 år bakåt i tiden istället, då var det liksom vikingatid eller tidig medeltid. Och för 100 000 år sedan, då fanns det inga människor här i Sverige. De hade precis börjat sin vandring från Afrika. 100 000 år framåt vet vi inte ens vilken typ av människor som kommer att finnas, eller om människor ens kommer att finnas kvar som art.
Som vetenskapsjournalisten Sabine Hossenfelder uttrycker det.
Even written language has only existed for about 5,500 years. God knows what language people will read in 100,000 years if there are still people and they still read.
Så hur ska man egentligen bära sig åt för att kommunicera med den här avlägsna framtiden? Vi kan börja med något som människor i tusentals år har jobbat med. Bilder och symboler.
När jag är liksom på Kew Gardens i London i deras arkiv och tittar på pilgift från södra Afrika i min forskning, så är det ju sån här dödskalle med korslagda ben som indikerar att det är gift.
En dödskalle känns ju som en tidlös klassiker. Jag tänker också direkt på till exempel gift, men också på nazister i Waffen-SS eller bara allmän livsfara.
Men Anders Högberg menar att betydelsen av den här klassiken på kort tid har ändrats.
Visar jag det från ungdom idag så förknippar de ju det med Pirates of the Caribbean och någon Disney-film som är jätterolig. Så bara där har man ju symboler som bara på ett par generationer har helt ändrat innebörd.
Okej, så att lite mer abstrakta symboler kan uppenbarligen ändra sin betydelse helt över tid. Men det har labbats med andra typer av skyltar som är tänkta att stå vid slutförvar, som ska illustrera att människor kommer att bli sjuka om de försöker gräva eller borra där.
Till exempel en väldigt enkel bildserie som föreställer en frisk person i bild 1 som i bild 2 hittar kärnavfall och i bild 3 dör. Tydligt ju. Men det finns ett problem. Det är långt ifrån alla i världen som läser från höger till vänster. Läser man åt andra hållet blir ju innebörden precis tvärtom.
Någon som mår jättedåligt gräver lite och blir frisk.
Så symboler och bilder är för otydligt helt enkelt. Och man kan inte räkna med att det kommer förstås på samma sätt i tusentals år. När olika akademiker har lagt pannorna i djupa veck för att lösa den här äggande framtidsfrågan har flera mer eller mindre bizarra idéer kommit upp. Under 80-talet kläckte lingvisten Thomas Chebbuck idén om att kärnavfallets farlighet skulle förmedlas till framtiden genom religion. Det här, som kallas Atomic Priesthood, skulle vara ett expertstyrt elitsällskap utvalt av ett speciellt råd.
Det är de som ska sitta på all kunskap som behövs.
Och de skulle vara de enda som kände till sanningen om kärnavfallet.
Ett slutet sällskap ska tradera informationen om detta som så att säga lösryckt från resten av samhället. Och att det är lösryckt från resten av samhället, det var ju för att skydda det här sällskapet från samhället, från politisk manipulation och sådär.
De skulle föra vidare kunskapen till folket. Men tanken var att de skulle ge de oinitierade följarna falska spår.
Alltså, de skulle inte fokusera på de vetenskapliga sanningarna om varför man inte skulle beträda marken, utan klä in varningarna i myter och folktro och låta det leva vidare via sånger, episka berättelser och årliga ritualer.
Folk skulle helt enkelt bli rädda för slutförvarsplatserna och undvika att gå dit.
Genom att inte berätta eller fokusera på hela sanningen så löser man problemet med människor som skulle kunna ha onda avsikter och skulle vilja använda de radioaktiva produkterna som är nedgrävda i marken till något dåligt.
Inspirationen från det kommer ju från Vatikanen, där man ju har så att säga en tradering av kunskap i till exempel deras arkiv, där man liksom har väldigt, väldigt mycket, och det är nästan 2000 år gammalt. Och så tycker man att där har man ju lyckats.
Men det visar sig att den här bilden av katolska kyrkan och Vatikanen inte riktigt håller om man sätter det under lupp.
Men tittar man på det så har man ju inte det, för att man har ju gömt väldigt mycket i det arkivet som man inte berättar om. Och under århundradena så har ju har ju liksom omvärlden och kyrkan förändrat sin syn på hur man ska uttrycka sig och vad som är rätt och fel och sånt. Så därför har man ju också manipulerat arkivet under dessa år. Lagt till och tagit ifrån och sådär liksom. Vad den tanken handlade om var ju att man skulle bestämma då en nutid. Och sen så skulle den nutiden traderas in i 1000 år. Och även om man då lyckas med det så skulle ju den kunskapen som man då förmedlar vara 1000 år gammal. Och därmed ganska obegriplig för den samtiden som tar del av den.
Och som Anders Högberg uttrycker det, hur skulle du själv reagera om det dök upp en dunkel gestalt utanför din dörr och hävdade sig ha uråldriga kunskaper?
Tänk dig själv om det dyker upp liksom ett sällskap som har varit hemligt sedan vikingatiden, 1000 år sedan, och helt plötsligt steppar in i vår politiska debatt och säger att vi har ett viktigt meddelande till er. Det skulle kanske inte tas på allvar riktigt, så att säga.
Andra idéer som framförts är att låta djur sköta det.
Djur, ja.
Katter, för att vara exakt.
Man skulle kunna i framtiden manipulera katter, genmanipulera tror jag det var. Så att när de gick över en plats som var radioaktiv så skulle de börja lysa. Då skulle liksom omgivningen förstå att shit, alltså här ligger ju då radioaktivt avfall. Och då skulle liksom alla katter i världen, då skulle de ju vara indikatorer. Liksom. Det är en fantastisk tanke. Liksom. Självlysande katter överallt.
Men återigen, för att det här ska funka så måste ju kunskapen om att det är det en självlysande katt betyder också gå i arv. Glömmer vi bort varför katter helt plötsligt börjar lysa i mörkret så tappar det ju helt sitt syfte.
Men då förutsätter det ju att man har en kunskapstradering att katten kan börja lysa. Och när man tänker sig att man har förlorat den kunskapen och en katt plötsligt börjar lysa. Det skulle få helt andra effekter än att man skulle förstå att det är kärnavfall. Det skulle bli ganska sådär jobbigt om alla katterna i kvarteret helt plötsligt gick runt och var självlysande. Man skulle ju börja undersöka helt andra aspekter än om det låg kärnavfall i marken. Liksom.
En annan tanke på det här genmodifieringsspåret är att man ska modifiera träd så att de blir blåa om de växer över ett slutförvar.
En blå, varnande kärnavfallsskog helt enkelt.
Exakt. Men alla de här exemplen, så kallade raycats, en blå skog eller ett ljusskyggt religiöst kärnavfallsprästerskap, det är mer roliga idéer som ska vara tankeväckande än någonting som någon på allvar har tänkt sig att implementera.
Då kommer vi till nästa idé. Och bygga monument över slutförvaret. Typ jättestora trekantiga pålar som sticker upp i marken på ett väldigt olycksbådande sätt. För att hindra framtida människor från att ge sig i kast med att borra eller gräva där.
När forskare på 80- och 90-talet började fundera på det här var inspirationen de historiska monument som fortfarande efter tusentals år står kvar. Som typ pyramiderna.
Då hade man en tanke om att dessa var byggda för en framtid. Så man liksom beskrev dem som att de skulle skicka ett meddelande till framtiden och den framtiden skulle vara vi.
Men teorin om att uråldriga monument skulle vara byggda för framtiden, alltså för oss, ger Anders Högberg inte mycket för.
Och det är ju bara en jättekonstigt sätt att säga på det. De är ju byggda för sin samtid.
När det gäller pyramiderna så var ju de gravkammare för egyptiska faraoner. Enligt deras religion så skulle jorden gå under om faraonernas kroppar förstördes. Så tanken var ju att ingen skulle få gå in där, någonsin. Men det här är ju inte ett budskap som vi tar på allvar längre. Och det är inte direkt så att ingen besöker pyramiderna idag. Tvärtom, det är ett av världens mest välbesökta turistmål.
Så det har ju en funktion. Men det var inte den funktionen som man tänkte sig då.
Men det finns ett mycket mer sentida exempel på hur trubbiga just monument är för att skicka varnande budskap till framtiden. De så kallade tsunamistenarna i japanska Fukushima.
Och de står längs med kusten, ganska högt upp. Och så, några av dem är byggda i slutet av 1800-talet. Andra är äldre, men de är lite svårare att datera. Men på dem står, bygg inte nedanför här. Bygg inte nedanför denna gränsen. Därför att det kan vara farligt liksom.
Bygg inte här. Det är ett budskap som är omöjligt att missförstå och som byggde på reella erfarenheter från lokalbefolkningen då. De hade varit med om flera tsunamis och lärt sig att över den här linjen där stenarna står, dit upp når inte en tsunamivåg.
Men de blev ju snabbt omoderna, därför att moderniteten liksom menar att vadå, det är gammal kunskap, skiter väl vi liksom. Klart vi kan bygga här nere, vi har ju byggt skyddsvallar och sånt. Så, och det var ju för att de befann sig i en kontext där deras meddelande inte längre kändes relevant.
Men det visade sig att framtida generationer borde ha lyssnat på det här gamla budskapet och tagit stenarna på allvar.
This is live coverage of a tsunami.
This is a rebound of the earthquake.
This is after a major earthquake hitting Japan Friday afternoon. Japan's meteorological agency saying the quake measured 7.9.
För gissa var kärnkraftverket Fukushima Daiichi som drabbades hårt av tsunamin byggdes.
Japp, ni gissade rätt. Nedanför de varnande stenarna.
Men det är inte bara kraftverket utan det är ju stora bostadsområden. Alltså alla de här översvämmade bostadsområdena man såg på tv, de låg ju nedanför den här linjen. Och det är liksom bara slutet av 1800-talet. Det är inte så lång tid liksom.
Anders Högberg har en teori om varför monument av det här slaget inte riktigt funkar för att föra över tydliga budskap till framtiden, som framtiden sen ska ta på allvar. Det är för att det är så himla statiskt. Det går inte att få framtida generationer att samspela eller forma om en sten.
Hade man skapat mekanismer i samhället för att inte bara sätta upp monument som skulle varna och tro att framtiden tar varningen på allvar, utan man hade verkligen skapat processer som aktualiserade denna varningen generation per generation per generation, så hade kanske stenarna fått en annan effekt.
Och det kanske låter skitflummigt, men vi kan jämföra stenarna med en annan grej som också hände under tsunamin i Fukushima. På en skola i stan hade en sång sjungits regelbundet under lång tid. Jag vet inte hur länge, men så länge alla kunde minnas i alla fall.
Inte vet jag när de sjöng den. Varje måndag morgon eller på avslutning eller någonting sånt. Som handlar om att kommer vågorna ska man inte springa till den höjden utan nästa höjd.
Barnsången handlade precis som stenarna om tsunamis.
Och när då larmet gick ut så var det någon lärare som den där meningslösa sången vi sjunger, den kanske faktiskt betyder någonting. Så de sprang till den första kullen men sa nej, men det skulle man inte göra. Och så sprang de till nästa kulle. Och den första kullen den svämmar ju över men den nästa kulle svämmar inte.
Problemet med att kommunicera med en avlägsen framtid, hundratusentals år bort, är att vi aldrig någonsin, medvetet i alla fall, har gjort det. Det finns ingenting att jämföra med. Det finns inga arkiv som har varit aktiva i 15, 20 eller 100 000 år. Vi måste helt enkelt bryta helt ny mark. Och det viktigaste då, säger Anders Högberg, är att budskapet hålls levande och fortsätter göras relevant för alla framtida samtider.
Så det handlar ju om att skapa ett väldigt solitt meddelande som man trycker in i framtiden, men som också är möjligt för alla framtider att anpassa till dem kontexter och de behov de har, utan att innehållet förvanskas allt för mycket.
För att nå det här målet så måste man hitta en form för att skapa någon sorts beständigt arkiv som samtidigt är under ständig förändring.
Och det har faktiskt börjat göras experiment på det här i till exempel Japan med tidskapslar.
Den ena har man grävt ner och behåller intakt. Den andra tar man upp och uppdaterar och realiserar inom en jämn tidsperiod. Jag har glömt om det var 25 år eller vart 50 år. Och på så sätt så har man ju då en tidskapsel som berättar om dem som la ner det. Och sen har man en tidskapsel som samtidigt uppdateras i relation till varje samtid då den så att säga görs viktig. Och det är ju ett sånt verktyg som gör att dåtiden, alltså ursprungsidén med tidskapseln, kan då jämföras med uppdateringen. Så när det är innehållet då, nu är detta liksom, det handlar inte om kärnavfall, det är bara ett experiment. Men om man skulle handla om minnespraktik över kärnavfall så skulle man, när vid det tillfället som man verkligen behöver realisera det, man har ett skarpt läge, då skulle man ju kunna ha den som man uppdaterar som den tradition av att uppdatera var 50 år. Och sen skulle man kunna gräva upp ursprungen för att jämföra informationerna i dem. Och tolka dåtiden men också ta del av liksom hur den har uppdaterats över år.
Men det är inte alla som tänker att vi måste vara transparenta och ge så bra information som möjligt till framtida generationer om vårt slutförvar av kärnavfall. Det är vissa som har tänkt att alla de här meddelandena som vi lämnar efter oss bara skulle väcka en osund mänsklig nyfikenhet som skulle kunna bli farlig.
I Finland, det enda landet i världen som hittills har ett färdigt slutförvar som är redo att ta emot högaktivt kärnavfall redan om ett par år, så har man varit rätt obekymrad över det här med framtidsvarningar. Visst, när förvaret är aktivt och håller på att fyllas, då kan det finnas varningsskyltar där såklart. Men när det är uppfyllt och ska stängas igen om typ 100 år, då kan man låta skogen växa till sig och täcka spåren. I väntan på att nästa istid täcker hela platsen med glaciärer. Världen kan helt enkelt glömma bort vad som en gång hände där.
Radera spåren, återställa marken och sen ska man glömma bort. Jag tänker att det är väldigt svårt att glömma en sån plats. Och jag tänker att det kanske är bättre att försöka och prata om det som en plats som kommer till att ha betydelse för människor. Även om det är på en ganska öde plats i Finland så betyder det inte att den är öde alltid.
Ingenjörer kan komma på en massa coola tekniska lösningar som kommer att fungera länge. Men i slutändan så är vi ju människor. Och att räkna med att människor under tusentals år ska lyda våra rekommendationer om vad som är säkert och rätt och riktigt, det är, ja, inte omöjligt, men väldigt, väldigt svårt.
Men det går inte heller att bara rationalisera bort människan ur ekvationen helt, säger Anders Högberg.
Det finns ju ett tänk som går ut på att man kan kontrollera allting, och den enda faktor man inte kan kontrollera är människan, därför människan är inte rationell och gör jättekonstiga saker. Så därför reducerar man bort människan ur det. Och det gör man då genom att stänga platsen, återställa den och glömma den, för att då kan ju ingen människa göra något irrationellt. Som humanist är det ju en omöjlighet, därför det enda som kan göra någonting med platsen är ju människor, och därmed kommer människor att göra någonting med platsen.
P3 Dystopia är slut för idag.
Källförteckning hittar du på sverigesradio.se/dystopia.
Och vi har en Facebookgrupp, P3 Dystopia Eftersnack, där man kan diskutera det här och andra avsnitt som vi har gjort.
Tekniker var Fredrik Nilsson.
Det här avsnittet producerades vintern 2023 och gjordes av mig, Freddy Rammel.
Och mig, Vendela Antepol.
Vi hörs.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.